Riksradio. Du Kalle, det här är första podden efter semestern.
Det känns.
Ja, och det är ju inte så att världsläget har någon hänsyn till det.
Nej, det gör de ju verkligen inte. Och igår så kom det ju ganska stor nyhet ändå.
Italiensk polis har gripit en ukrainsk man misstänkt för inblandning i sprängningen av gasledningarna Nord Stream 1 och 2, rapporterar Der Spiegel.
Den 3 år gamla gåtan kan vara på väg att lösas. Alltså vad som låg bakom sabotaget där i bäckburkret på botten av Östersjön på över 70 meters djup.
Att den här typen av infrastruktur slås ut i krig, det är väl rätt vanligt. Men inte på det här sättet. Så att det var ju i Östersjön en del av världshaven som var i fred som det här hände.
När Europa svek tog Ukraina saken i egna händer och förstörde gasledningarna som skulle kunna göda den ryska krigskassan. Den teorin blir i alla fall ännu starkare efter gripandet i Italien.
Det har ju varit väldigt tydligaste spåret i den tyska utredningen att det funnits personer med ukrainsk nationalitet som var en del av den här verksamheten.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här är ett extra avsnitt om den nya, viktiga pusselbiten i utredningen av dådet mot Nord Stream. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Ukrainaren Serhii K. har rest med sin fru och 2 barn till en kustpärla nära semestermetropolen Rimini i Italien. Där är han en turist i mängden.
Men det som gör honom lite ovanlig, det är ju hans bakgrund.
Serhii, han har tunga meriter. 49-åringen ingick i en elitgrupp som försvarade Kiev mot ryssarna där i början av 2022 när det var som värst.
Det var väl luftförsvaret han var involverad i bland annat.
Och han har också jobbat för den ukrainska säkerhetstjänsten SBU.
Och han kan faktiskt ha ännu mer spektakulära grejer på sitt CV. I alla fall om man ska tro tyska myndigheter som i början av veckan skickade ut en internationell arresteringsorder för honom.
Serhii och hans familj har övervakats på sin resa i Europa, men han visar inga tecken på att försöka hålla sig gömd. Och han kanske inte ens vet om att han är övervakad. Han reser med ett giltigt pass och lämnar spår efter sig. Och han registrerar sig i sitt rätta namn när han checkar in vid den adriatiska kusten på ett hotell för 5 dagar av sol och bad.
Ja, jag har faktiskt ingen bra tolkning kring det. Man kan ju tänka sig om man är en internationellt efterlyst person och vet om det, att man borde agera på andra sätt och kanske inte semestra med sin familj.
Sent på kvällen, 2 dagar efter att arresteringsorden skickats ut, grips Serhii av italiensk carabinieri, alltså militärpolisen.
Perché Serhii Kuznetsov, 49 anni, cittadino ucraino, è una spia, un sabotatore, un terrorista.
Han är lugn vid gripandet och verkar inte särskilt förvånad när han lämnar ifrån sig pass och mobiltelefon och följer med polisen. Jakten på honom är över.
Vi har ju vårt huvudämne den här morgonen kan man väl säga, gasläckorna på Nord Stream 1 och 2. Vi ska höra statsministern.
Vi har svenska uppgifter men också tagit del av uppgifter i våra kontakter med Danmark. Och utifrån dem kommer fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen fråga om ett sabotage.
Det var ju väldigt mycket strul kring gasexporten från Ryssland redan innan de här ledningarna sprängdes. Tyskland försökte ju desperat ta sig ur det här beroendet av den ryska gasen som man hade. Och Ryssland, de hotade med att helt stoppa exporten. Så många såg det här dådet som en del i den ryska hybridkrigföringen.
Det fanns ju ett narrativ eller en förståelse över i väst att det dåliga som händer i relation till kriget kring Ukraina är Ryssland. Och det stämde ju i nästan alla fall, men kanske inte i det här fallet.
Hans Levong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan, har följt den här händelsen noga. Och det här attentatet var ju tillräckligt avancerat för att någon stat borde ligga bakom det. Och det kändes ju som en typisk grej som Ryssland skulle göra då. Och det var ju faktiskt få som ifrågasatte att Ryssland skulle vilja förstöra, ja, men sin nybyggda gigantiska gasledning som man lagt jättemycket pengar på och som man faktiskt kunde ha stor nytta av i framtiden. Mm.
Det fanns ett, liksom ett stort allmänt tryck och någon typ av självklarhet i att det är klart det är Ryssland som levde kvar väldigt länge trots att det inte fanns några starka bevis eller kanske en starka motiv för att det skulle vara Ryssland.
Men den här känslan hos allmänheten att det är Ryssland som gjort något här, den håller i sig ganska länge. Men året efter sprängningen, då kommer tyska utredningen med nya bevis.
I ett brev till FNs säkerhetsråd så bekräftas att tyska utredare hittat spår av sprängmedel på en segelbåt.
Upptäckten av den här segelbåten Andromeda med ukrainska besättningen blir väldigt viktig för utredningen. Och det är också här kopplingen till Ukraina börjar märkas. För den här båten, den hyrdes under falskt namn i den tyska staden Rostock och sen lämnades den tillbaka bara några dagar före attentatet. Men båten är då en del i ett större pussel.
Jag tror att det finns viktiga bitar i den här utredningen som vi kanske inte har hört så mycket om. Till exempel vad svenska myndigheter hittade på botten. Man har ju sagt att man hittade delar av en sprängladdning och man kunde identifiera vilken typ av sprängmedel som användes och så vidare. Jätteviktiga uppgifter för att kunna pussla ihop det här.
Den svenska utredningen av det här attentatet, den lades ju ner i fjol, men Sverige har alltså ändå bidragit med viktiga ledtrådar för att kunna lösa det här fallet. Och det är ju särskilt då det här med sprängämnet som då hittades på segelbåten.
Och via segelbåten kunde man också sen börja identifiera personer, eller i alla fall misstänkta personer, som skulle kunna då varit sådana som har gjort det här utifrån vilken bakgrund de har, att de har varit på segelbåten eller varit i närheten av segelbåten. Så segelbåten är en jätteviktig länk.
Den här båten, den seglade omkring ett par veckor utanför Blekinge och runt Bornholm och den tankade flera gånger helt öppet på olika ställen före då dådet. Och hamnkaptenen i Sandhamn utanför Karlskrona minns tydligt den här båten.
Den kom ju in ganska sent på säsongen. Och jag tankade den själv. Rätt stor segelbåt, lite över 50 fot. Det som jag reagerade på det var att man ville betala i euro.
Det finns alltså många vittnen som har sett den här båten och åtminstone ett vittne ska ha hört att de pratade ukrainska ombord. Den tyska åklagaren säger att han har bevis också för att den här gripne Serhiy K. ska ha funnits ombord på Andromeda.
Han har ett väldigt svårt namn också. Men ja. det vi ändå kan konstatera det är att det här är ännu en pusselbit som pekar mot Ukraina.
Det är ju, har ju varit det väldigt tydligaste spåret i den tyska utredningen att det funnits personer med ukrainsk nationalitet som var en del av den här verksamheten. Det här blir ju då ett bevis på att man har kommit lite längre i den utredningen, men det är ju fortfarande inte någon som är dömd i det här.
Hans Levong på Försvarshögskolan som också har forskat om marina system.
Det betyder ju fortfarande dock inte att den ukrainska staten ligger bakom det. Utan det kan ju fortfarande vara så att det här är personer med ukrainskt påbrå eller bakgrund som har gjort det här av egen övertygelse eller andra skäl i en tanke att man ska hjälpa Ukraina i kriget och försvaga Ryssland utan att man för den skull har liksom haft order från Ukraina som nation eller ukrainska försvarsmakten att göra det.
Tidningen Wall Street Journal, de har ju skrivit mycket om det här och de säger sig ha flera källor som hävdar att den ukrainska staten och till och med president Zelensky var med på planerna att spränga Nord Stream. Mm. Men att man då ångrade sig när amerikanska CIA fick reda på de här planerna och pressade Ukraina att inte fullborda det här. Och Zelensky, han ska faktiskt ha gjort ett försök att stoppa operationen enligt Wall Street Journal. Men den ansvariga generalen ska ha struntat i det här.
Alltså, det låter som en riktig soppa.
Ja. Och,
inget ont om Wall Street Journal här, men man får ändå ta det med en nypa salt. I alla fall tills sanningen eventuellt kommer fram i sin helhet. Och vi ska väl också säga att den ukrainska staten, den förnekar ju helt det här.
Om det nu är ukrainska medborgare som varit med i det här, så är det väl inte omöjligt att den här kunskapen och informationen om det här förestående attacken fanns i landet Ukraina och diskuterats. Men det är ju inte samma sak som att alltså staten ligger bakom.
Och kanske så hade den ukrainska försvarsmakten annat att tänka på än att förstöra gasledningar i Östersjön under den här intensiva perioden i kriget.
Välutbildade specialförband är ju ett underskott. Man har konstaterat att de är viktiga för Ukraina, i försvaret av Ukraina. Och då under den här perioden 2022, 7 månader efter att invasionen inleddes, så var nog specialförbandet mycket viktigare i Ukraina och runt Ukrainas gränser än i Östersjön, skulle jag säga.
Det är ju bara en person som är gripen så här långt, men i fjol var det nära i alla fall att en annan misstänkt åkte fast. För det var ju åtminstone en handfull passagerare ombord på den här segelbåten.
En ukrainsk dykare misstänks ligga bakom sabotaget av gasledningen Nord Stream. Hur påverkar det stödet för Ukraina?
För nästan exakt ett år sedan så skickade Tyskland en liknande arresteringsorder som man gjorde nu mot en ukrainsk medborgare som bodde i Polen. Han var då misstänkt för att vara en av de dykarna som var nere och la sprängladdningen på Nord Stream-ledningarna.
Mm, men han greps ju aldrig, han kom undan. Mm. Och det finns till och med anklagelser om att polska myndigheter lät honom fly. Och jag såg en intervju med en anonym tjänsteman som kallar honom till och med för en hjälte när han fick frågan om varför de inte lyckades gripa den här misstänkte.
Det är en story det här alltså. Mm.
Om det nu personer som misstänks för det här finns i Polen, så är det väl inte orimligt att de får hjälp av folk i Polen eller någon annanstans i Europa, därför att man tycker att det här var en väl avvägd sabotage med nytta.
Och det finns ju många som tycker det här, att Nord Stream faktiskt var ett legitimt mål för en attack för att stoppa Ryssland från att exportera gas och tjäna pengar. Jag såg till exempel Tjeckiens president Peter Pavel, han sa det i så sent som i fjol. Och många ukrainare hävdar det här såklart. Så det kanske inte är så konstigt om de här misstänkta personerna får hjälp att gömma sig även i övriga Europa.
Det fanns ju stor kritik till Nord Stream i många länder, så att redan innan Rysslands invasion. Så att jag tror att det finns folk som är emot och var emot Nord Stream och som ser det här som en rimlig kombination av det och då Ukrainas rätt att försvara sig mot Ryssland på alla sätt de kan.
Nu vet vi inte om den ukrainska staten var inblandad i det här sabotaget av Nord Stream, såklart. Men om vi säger ändå att det var så, då är det ju intressant att ställa sig frågan vad det skulle få för konsekvenser idag om det här kom fram. Skulle Ukrainas vänner bli arga på Zelensky?
Ja, men man blir ju nyfiken. Man kan tänka att skulle Merz till exempel dra in vapenexporten.
Mm, tveksamt va?
Jag tror inte att det finns något större motstånd mot att Ukraina måste försvara sig även utanför Ukrainas gränser. Nu var ju det här delvis ett system som ägdes av Tyskland och där det fanns liksom verksamhet i Tyskland som påverkades. Men det var ju inte speciellt stor risk för allmänheten att komma till skada och så vidare. Så det var kanske en relativt balanserad attack på det sättet. Så att jag tror inte att det finns en jättestor motsättning inom Europa mot att Ukraina eventuellt låg bakom det här nu längre. Men det fanns det garanterat 2022.
Det kanske är så att det har runnit tillräckligt mycket vatten under broarna sedan 2022. Och den stora frågan framåt blir ju vad Serhi har att berätta och om man får sällskap i domstolen och någon annan kollega.
Det börjar med så är det fullt möjligt att man faktiskt kommer kunna gripa någon till. De här personerna verkar ju finnas någonstans i Europa kanske till och med. Och då är det inte helt orimligt att någon till kan tänkas gripas. Och sen är det väl så att det är väl troligtvis att det här kommer till en domstol i Tyskland någonstans. Och jag vet inte jag hur den tyska åklagaren funderar på hur många man vill samla för att kunna göra det, eller om man vill ta en person i taget.
Mm, det blir ju spännande att följa.
Mm, det blir det. Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här var då ett extra avsnitt som vi släpper den 22 augusti 2025. Och vill du höra mer om turerna kring Nord Stream, så har vi gjort i alla fall 4 avsnitt tidigare.
Ja, åtminstone.
Ja, och vi har ju nämnt det i flera andra avsnitt. Det är ju i alla fall bara att söka på Nord Stream i Sveriges Radio-appen.
Mm, och reporter i det här avsnittet var vår nya medarbetare Sylvia Dahlén. Välkommen Sylvia. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.